James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Inghede, och Lena Ljungdahl, som idag sänder live direkt från Podplay studio.
Solid start.
Tackar.
Skulle jag säga. Vi har Oliver i rummet också.
Ja.
Chef chatt.
Ja, herregud, han är chef på så många olika sätt.
Olika sätt.
Ja.
Vi ska knäcka myter.
Mm.
Detta kommer att pågå under... Ja, vi får se hur länge vi har feling, men någonstans en halvtimme, 45 minuter.
Ja.
Hur många kommer vi hinna med?
Ja, jag vet inte. Nej, men alltså, vi kommer väl, vi köttar på, tänker jag. Jag tänkte börja med att fråga, hur tycker du det känns att få det här gyllene tillfället att få slakta myter? För jag får en upprymdhetskänsla, ja, inom mig.
Man får ju chansen alldeles för sällan. Egentligen så skulle man vilja någon gång per dag få dra fram motorsågen och slakta några myter.
Mm.
Därför att det finns så många.
Ja. Ja, men det gör det ju.
Jag tror att jag ska börja med att ställa frågan till dig. Vilka är de vanligaste myterna kring krimsegmentets alla hörn? Det finns ju ett par, men vilka är de vanligaste?
De vanligaste.
Som får dig att tappa det.
Så här, om jag utgår från fiktionens värld då, tv, film, serier och sådär, då måste jag nog ändå lyfta fram tidsaspekten. Alltså det här att man kan lösa ett mord på 60 minuter.
Ja.
Dels det, får man säga två?
Alltså, de jag tror två. Att du får välja fritt här. Jag tror att det är din podd.
Ja, just det. Nej, men sen också, jag måste utgå från mitt specialområde, nämligen det som sker på brottsplatser.
Ja.
Och där blir jag återkommande upprakt över allt som sker just på brottsplatsen. Alltså att halva utredningen är liksom på något sätt slutförd när man lämnar brottsplatsen.
Ja, just det. Och att alla är på plats. Åklagaren står vevar i liket. Alla ska med. Alla ska under bandet och in på brottsplatsen.
Och peta med en gammal penna.
Det har jag också sett i någon svensk kriminalserie. När åklagaren kommer influgen med en helikopter och ska liksom springa fram till den döda uppe på något fjäll. Det är inte så vanligt, tänker jag.
Nej, men just alltså, generellt brottsplatsgestaltningen, den är ganska risig många gånger, skulle jag vilja hävda. Men får jag fråga dig då?
Mm.
Om du tänker på research som görs inför de här film-, tv-serierna och allt.
Ja.
Vad skulle du säga är det vanligaste misstaget där?
Och också böcker. Jag fascineras över, för man förstår ju ändå att det sker någon form av research. För annars så hade man inte vetat... Och det vet ju du och jag, därför att folk ibland hör av sig till oss med sin research. Mm. Varför skillnad på en kriminalkommissarie och en inspektör och så. Mm. Så det sker ju för att man ska kunna porträttera ett dödsfall tämligen noga. Men jag är fascinerad över att man fallerar på detaljer som kan förstöra det stora hela. Alltså att man inte går hela varvet runt. Kanske låter någon som har jobbat med saken läsa igenom det, komma med sin input. För det är ibland som jag själv läser böcker eller kollar på film, där jag tänker att ni har gjort ett hästjobb för att få till det. Men det är omöjligen någon person som har jobbat inom rättsväsendet som har fått slå en flukt på det innan det så att säga går i tryck.
Men har du något exempel på någon sån där detalj?
Ja, men till exempel att kalla en piketpolis för piketpolis en hel liksom serie. En piketpolis. Ja, jag ser bara framför mig Cantona springer runt och vevar med batong. Så den hade ju inte passerat nålsögat om någon inom skråt hade få kika på. Det var bara ett exempel på.
Jag fick ju läsa delar av ett råmanus här om sistens av en väldigt väletablerad författarinna.
Ja.
Och där hade man beskrivit det som att någon kom som skjuten ur en kanonkula.
Det är en intressant visuell upplevelse att få se hur någon skjuts ur en kula. Ja, nej, men det är väl det som jag tycker, för att det måste ju inte vara verklighetstroget.
Nej.
Alltså man kan ju få ösa på, och det gjorde ju vi bland annat i vår bok, man kan få ösa på med blixtrar och dunder och extra allt, men när det fallerar på såna små faktiskt enkla detaljer som man misstag som man inte behöver göra, då blir det, tycker jag, mer behagligt att inmundiga.
Men låt oss inte heller glömma att alla tycker inte heller det är superviktigt att liksom fiktionen återspeglas på ett 100% korrekt sätt.
Nej.
Det kan vara underhållningen då ju.
Ja, såklart att det kan. Och det finns ju människor som kollar på science fiction och så vidare. Men även där skulle jag säga att det får vara hur overkligt som helst. Men det måste finnas en uns av trovärdighet.
Ja, det måste det ändå.
I det hela. Jag kan gå in i ett mörkt rum och leta efter aliens. Det finns ju inte aliens, vad vi vet. Det finns ingen evidens, som du brukar säga.
Nej, det gör
och det
inte.
Köper ju människor. The suspension of disbelief. Alltså jag kan få in det i min begreppsvärld. Nu letar jag efter alien, det är skitspännande. Men det kommer också fallera för mig om personer som letar efter någon i ett mörkt rum inte försöker tända lampan.
Det är sånt... Jag tänkte säga, inte har någon ficklampa.
Ja, nej, men det faller för mig.
Ja.
Tänd lampan om du letar efter någon i mörker. Det är orimligt att springa runt och treva efter väggarna när det finns en lampa. Det är sådana små detaljer som jag kan gå igång på. Jag gjorde precis det.
Jag håller med.
Nu ska du få en fråga.
Jaha, vad spännande.
Ja, jag tänker att jag tar en kriminalteknisk fråga. Och det är ju det här med likmaskarna.
Ja, ska vi dit?
Jag tycker ändå att vi ska dit, för att det är ju en myt. Eller skulle jag kanske dra till att säga en okunskap. Är det så att vi människor går runt och latent har
Lite mask
som ligger och sover och bara väntar på att jag ska falla till döden? Och de bara, yes, äntligen händer. Jag såg det komma, hon började lukta lite härsket och nu är det äntligen vår dag. Nu börjar vi.
Alltså det här är en fråga som jag ofta får.
Ja,
och jag
vet.
Jag blir lika fascinerad varje gång, för jag funderar då på hur frågeställaren tänker sig att det rent fysiologiskt skulle gå till. Så att säga, har de som ett eget litet bo, ett kryp in någonstans i vår kropp?
Får de kök?
Här får de vara nu.
Strax söder om djuren.
I väntan på mitt frånfälle.
Ja.
Som det heter. Nej, alltså, för det första, när vi säger likmask, då menar vi ju egentligen fluglarver.
Ja.
Det är ju lite slarvuttryck, det där likmask. Ja. Och det är inget som vi har naturligt i kroppen. Utan det som händer när vi dör, det är att spyflugor i vår omgivning kommer att drivas av liklukt och söka sig till kroppen.
Ja.
Och väldigt, väldigt snart så kommer där att läggas ägg. Och det kommer att ske i första hand i våra kroppsöppningar. Mm. Näsa, mun, ögonhålor.
Alltså det är en ogästvänlig tanke.
Ja, men ändå lite kittlande, tycker jag. Och sen kommer ju då andra arter att ansluta.
det, även andra så insekter, avsätande insekter, skalbaggar och massa härliga varelser som då kommer liksom mumsa på olika delar på kroppen beroende på vad de har för preferenser. En del gillar bindväv, en del gillar kanske äta på skalpen och andra gillar att äta på muskel och sådär.
Ja.
Och förr eller senare så har nedbrytningen liksom tagit fart och så sakteliga kommer kroppen också brytas ner helt enkelt.
Och de små jävlarna, de hittar ju fram.
Det gör de definitivt.
Även om den här döda kroppen ligger insluten alltså, i...
Jag har sett kroppar som har varit i det närmaste hermetiskt förslutna.
Ja.
Men de finns där.
De finns där. Mm. Jag kan säga, jag ser ju chatten här. Det har kommit två följd, eller en följdfråga på det här med piket.
Jaha, vad spännande.
Och de tror också att piketen, alltså, och det här är ju en vanligt förekommande myt. Att jag såg en piketbuss. Alltså att alla bussar av polisiär karaktär innehåller piketpoliser.
Ja,
eller
ja.
Piketpoliser. Ja. Och det är ju en myt som vi kan ta ifrån er. Det finns jättemånga olika typer av polisfordon av större karaktär som inte innehåller piketpoliser. För det första heter det då numera insatspoliser.
Just det.
For a start. Kriminaltekniker använder buss. Olika typer av lokala förankrade poliser använder buss. Ja. Yttre befälen sitter i buss. Men det är så här, jag såg en piketbuss. Mm. Nej, du såg nog en polisreggad bil av större modell.
Just det.
Så det är också en
det kan ju kallas buss också.
Det kan göra det. Och sen så finns det en chattfråga till. Varifrån kommer det här med att man behöver uppvisa papper vid husrannsakan?
Ja, det är ju en återkommande myt också.
Som skulle jag vilja säga ställer till det.
Ja, det gör det.
På irritationskontot.
Ja.
Och låt oss en gång för alla säga att nej, polisen behöver inte uppvisa någon form av dokumentation på ett papper för att få beträda din mark.
Just det.
Det här tror jag är en myt som rätt av kommer att, för att det pågår i serier.
Mm.
Amerikanska och brittiska och säkert andra krimserier där det är någon skickar upp ett papper i nyllet på någon så här, ja, I have a warrant.
Men är det inte också lite mytiskt, eller vad vi nu ska kalla det här, att det alltid är någon hemma också när det kommer folk för att göra en husrannsakan? Ja. Alltså det optimala är ju att göra en husrannsakan när ingen är hemma. Eller kanske efter att man har gripit någon. Eller
man får jobba sådär. I fred.
Men på film så är alltid i princip vederbörande hemma och tar emot.
Ja, det är ju
och blir väldigt förvånad när det inte finns någon papper.
Ja, exakt. Och bara för att säga hur det är. Ett beslut om en husrannsakan kan tas i själva dörröppningen.
Mm.
Den kan tas på stan. Det är en känsla och en övertygelse och ett juridiskt beslut som tas i en kropp. I en poliskropp som kan vara en förundersökningsledare eller en annan polis. Om den gör det i det som kallas för fara i dröjsmål. Det lär vi er mer om i podden.
Mm.
Och sen samma sekund som det beslutet är taget så kan man börja verkställa. Och däremellan åker man inte in till en polisstation, sätter pappret i maskinen, börjar skriva sitt beslut. Och man bara säger att nu ska det verkställas en husrannsakan här.
Mm.
I efterhand kommer detta att dokumenteras och så får du titta på efterhand vem som tog beslutet och vem som genomförde och sådär.
Ja, och våran enhet är ju inte sällan involverad i planerade tillslag som det kallas. Alltså där man planerar kanske dagen innan eller en vecka innan att man ska göra tillslag i syfte att eftersöka någonting. Och då fattas ju alla beslut så att säga en viss tid innan. Och förutsättningen för våran del är ju att den här miljön ska vara tömd på folk.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Nu har vi fått en fråga till kriminaltekniker Jinghede. Varför köper inte svenska polisen in såna där dundermaskiner som finns i CSI? Det vore väl jättepraktiskt att få ut både passfoto och släktträd av ett könshår. Det undrar Thirsty Falcon.
Ja, varför gör de inte det? Och varför ändrar de inte evolutionens förutsättningar?
Det vore väl toppen.
Att få ut släktträdet från ett enstaka könshår.
Mm.
För det är ju oftast där vi hamnar. Alltså, det finns inte en maskin i världen som kan ändra det faktum att ett hårstrå inte räcker DNA-mässigt för att få fram en profil.
Nej.
Man behöver i regel fler hårstrån till att börja med, eftersom det finns inte DNA i alla hårstrån.
Är det här starten för Brazilian Wax-eran? Det kanske är kunskapen som är för stor där ute.
Just det. Det var bättre, menar du, på 70-talet.
Då fanns det DNA-profiler.
Där hade vi helt andra förutsättningar att jobba med. Ja, nej, alltså, jag skulle ändå vilja säga att vi har rätt sofistikerade metoder idag. Det kan ju räcka med några enstaka celler för att få fram en DNA-profil idag. Så på DNA-området har det ju hänt otroligt mycket trots allt. Verkligen.
Ja.
Men ja, jag skulle säga att det är biologin som har begränsningar för vad som kan göras tekniskt.
Men nu kommer jag att dra en egen myt, för det som jag har hört det.
Aha.
Jag har hört på stan hört att de metoder som används på, låt säga, CSI, och sen kan du ta random amerikansk samhälle och stad efter det.
Mm.
De metoder och maskiner som de använder i de här serierna faktiskt finns och används. Men inte att det går så snabbt och att en maskin kan lösa så. Eller finns det några metoder där som är helt hittepå?
Ja, men det finns faktiskt forskning på det här. Nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran, men man har alltså tittat på hur väl CSI motsvarar då verklighetens kriminalteknik. Mm. Ja. Och jag kommer faktiskt inte ihåg siffran nu, men låt säga att det var kanske hälften av apparaturen och teknikerna som faktiskt används i verkligheten. Men den stora skillnaden var just att på TV, i TVs värld, så är det mycket, mycket mer avancerade. Och framförallt skulle jag säga att återigen är tidsfaktorn som blir avgörande här.
En annan faktor är också avgörande som inte riktigt i verkligheten överensstämmande. Och det är ju att hela polisstationen är byggd i glas.
Jag förstod att du skulle ta upp det.
Det är glas fucking överallt.
Just det.
Dörrarna...
Är det inte mycket LED också?
Det är LED och glas, och dörrarna öppnar sig med sånt här...
Ja, just det.
Ja, man behöver bara närma sig så öppnar
som
sig.
Som en tryckkammare nästan.
Ja, och det är väldigt... Det är som en arkitekt har tagit en LSD-tripp och byggt polisstationen. Mm. Vi vet ju hur, och det här är ju de poliser som har läst vår bok säger så här, fy fan, jag fick en sån flashback till den här gamla korridoren med udda kinnarpsmöbler, någon gammal vin.
Ner i fem olika
gardinen träslar. Hänger i tre trasiga öljetter, döljer en gammal död Benjamin Ficus.
Någon gammal Lasse Åberg-plansch på väggen.
Varför hade det inte varit fräscht om en polisstation i en serie eller film såg ut som den gjorde? Eller varför är de så... Tror folk att polisen har så jävla mycket pengar så att man kan ha det se ut så där?
Men det handlar inte bara om pengar. Alltså, om jag utgår från de kriminaltekniska mest uppenbara skälen, så är det skulle inte funka att konstruera en miljö på det sättet, eftersom det dels finns väldigt höga krav på sterila förhållanden.
Mm.
Vi kan till exempel inte undersöka alltså kläder till exempel från en målsägare, alltså ett brottsoffer och en misstänkt i rum som ligger bredvid varandra, utan det måste vara i varsin ände av liksom helst polishuset för risken för kontamination.
Mm.
Dessutom måste vi kunna mörkelägga, så vi har ju ganska deppiga såna här miljörum som det kallas, med rullgardiner och så här. Det måste vara praktiskt. Så det skulle inte funka liksom att stå och göra någon fin undersökning där folk sitter och blaskar med kaffe. Och
ja, men det är också en grej att allt händer i samma rum.
Ja.
Alla är i samma rum. Ja. IT-forensiken, obducenten, utredarna, det här väggen med alla de här trådarna, fikarummet.
Mindmappen.
Allt är i samma rum.
Men det här är ju något som ofta förekommer i fiktionens värld. Precis det här. Alltså att ett mordteam, det är liksom, där har du alla representanter närvarande. Ja. Alla.
Vid alla möten.
Alla ska med. Ja. Det här gör vi ihop. Ja, men så funkar det ju inte. Man kan ju ha möten naturligtvis. Ja. Men det är knappt ens då som alla funktioner finns representerade.
Och det är alltid minst en som är sån rar och udda fågel. Ja. Så att personen hade inte passerat gå vid första rekryteringspluppen för att komma in på polisutbildningen. Men den är den som kommer lösa allt.
Det är ofta en väldigt, väldigt en person som är väldigt, väldigt intresserad av IT, brukar vara med också. Och alltid någon lite duktiga Karin.
Ja,
som kommer med väldigt mycket bra förslag.
Förnumstiga Karin.
Förnumstiga Karin.
Ja.
Och så någon butterkommissarie.
Ja, som lyssnar på opera och, och dricker whisky.
Just, och sen en rättsläkare som står i sin klinikklädsel.
Ja, just det. Med lite blodslamse som hänger på ena benet.
Ja.
Ja, det är perfekt. Nu kommer en fråga till dig här från Short... Jag ser inte så här långt. Mole.
Short Mole,
ja. När ni kommer till en brottsplats... misstänkt mord, vad tittar du först på? Instinktivt eller inlärt?
Jag tittar först och främst på den yttre miljön, om det är ett mord inomhus. Alltså alltid svängen runt en fastighet till exempel.
Och du brukar ju prata om ditt termos trick.
Ja, men alltså det fyller flera funktioner. Dels så behöver jag förstå, finns det brytskador, entrévägar som står öppna, som är påverkade på något sätt? Finns det kanske passager som är mer lämpliga för oss att ta oss in när vi ska ta oss fram till kroppen, som är bättre än andra? Och sådär. Och för min egen säkerhets skull, kan jag vara säker på att den här byggnaden är tömd på folk, eller finns det någon runt knuten här som står och väntar på oss?
Och termostricket här är ju att Anna korkar upp, ställer sig med en kaffekopp och stannar en bra bit ifrån själva epicentrum och funderar länge. Och ska vi koppla till en myt på film, då åker ju kommissarien bredställ vid avspärringsbandet, lyfter på det med en penna och sen stövlar rätt fram till kroppen.
Det är inte mycket termostänk där.
Nej.
Det kan nog sägas.
Nu ska jag ta en myt som provocerar mig tid för annan och även dig.
Har det med spaning att göra?
Nej.
Nej.
Det har med en vit skåpbil att göra.
Ah, de vita skåpbilarna.
Och det är ju det här att ungefär ett par veckor in på höstterminen så börjar ju mejlen att skickas ut från olika skolor. Av någon anledning brukar mejlet börja skickas ut i Lidingö och sen så snurrar det därifrån. Och det är ju mejlet som går ut till samtliga föräldrar och ska sätta dem i skräck och affekt och uppmana dem till att prata med sina barn om att en vit skåpbil har varit synlig i närheten av skolan och ett barn var nära att dras med och lockas in i denna skåpbil.
Ja, men alltså, det här är väl en modern variant av fula gubbar som stryker omkring utanför skolgårdar och sådär. Och det, alltså, det fick man ju höra som barn, att man aldrig skulle hoppa in i en bil med någon man inte känner eller följa med någon som bjuder på glass eller godis.
Och hundvalpar.
Exakt. Och idag är det vita skåpbilar, det är ju återkommande.
Också på film, vita skåpbilar.
Ja, på film också. Och att varna andra för en företeelse som är potentiellt farlig eller riskfylld, det kan ju fylla ett viktigt syfte.
Verkligen.
Men om det är en substanslös grund som föranleder en sån varning, så kan det ju snarare faktiskt orsaka både moralpanik och obefogad oro och rädsla. Och inte minst misstänkliggöra människor som på fullt rimlig, legal, naturlig grund har rätt att befinna sig på en viss plats.
Jag skulle också vilja prata om den falska tryggheten och den falska otryggheten som kan infinna sig om man leker när vargen kommer med våra försvarssystem. Och vad som händer om man bestämmer sig för att läskiga människor befinner sig i vita skåpbilar i närheten av skolan. Det finns ju andra faror som kanske hamnar under radarn. Om man fokuserar på bara gubbar med klubbor i vita skåpbilar.
Alltså, det finns ju en idé om var det här ryktet faktiskt kommer ifrån. Och det här stammar, menar vissa, från ett massmördarfall på 90-talet. Du kanske känner igen Marc Dutroux. Alltså, han verkade ju i mitten på 90-talet och kidnappade ett antal flickor, varav flera mördades av honom. Och sannolikt så har det gett upphov till den här förlängda oron då. Och alltså så här, som förälder, det kan både du och jag relatera till, så är det ju vår absolut största skräck skräck ju att ens barn skulle bli kidnappat och att det liksom skulle
bortfört.
Men ur min aspekt så skulle det vara mer rimligt om en sån här moralpanikeffekt skulle orsakas av oro över att ens barn skulle falla offer i en bilolycka eller ett drogmissbruk eller att falla från hög höjd, för det är trots allt betydligt större risk,
sannolikhet,
eller sannolikhet att det skulle ske, för det är extremt sällsynt.
Hur ofta kidnappas barn från svenska skolor, tror du?
Oj, alltså så här, jag har aldrig faktiskt hört talas om ett enda skarpt fall. Jag har hört talas om många fall som senare har visat sig inte vara skarpa av rörande kidnappning eller människorov eller egenmäktighet med barn kopplat till vita skåpbilar. Alltså så här, jag har gått igenom 20 års fall av dödligt våld mot barn. Vi har inte ett fall där av dödligt våld kopplat till kidnappning överhuvudtaget. Nej. Så i Sverige så är det ju extremt ovanligt. Ja. Jag läste en siffra för ett tag sedan. Vet du att av 800 000 barn i USA som anmäls saknade varje år så är det drygt 100.
Ja.
Alltså slå det på en kalkylator, 100 delt på 800 000 som är bortförda av en fullständigt okänd person.
Det
vanliga är ju att barn blir bortförda av någon som de känner.
Ja.
Alltså inom ramen för en vårdnadstvist eller inom migrationsprocessen eller någonting annat.
Mm.
Därmed är det inte sagt att det inte kan hända,
nej,
men
så
det är
klart
extremt
att det...
ovanligt.
Ja, och det är såklart. Att, och jag har ju varit involverad i ganska mycket incidenter där skolor har skickat ut det här. Såklart med gott uppsåt.
Absolut.
Och föräldrar som går i spin och skickar och sprider det här i sina sociala medier. Såklart med gott uppsåt. Men när man bakspårar, för det, här, det är det här skedet jag ibland har fått komma in med skolor.
Mm.
Om vi bakspårar händelsen, bakspårar det här. Ja, men jag, min grannes hörde att en och den har faktiskt hänt. Då finns det oftast naturliga förklaringar och att det inte var exakt så som man trodde. Så att det jag vill skicka med alla föräldrar, prata med mina barn om olika tänkbara faror som finns i samhället, där vita skåpbilar inte är en av de största. Och också ta ett ordentligt centralt begrepp eller grepp om det här skolmässigt. Är det här någonting som måste skicka ut i veckobrevet varje september?
Mm.
Därför att det som kommer resultera i att alla barn kommer att vara livrädda för skåpbilar i skolmiljön, men kanske missa det andra, den reella faran.
Det mest uppenbara. Ja. Och det här har ju klivit utanför den här brottstypen också. Jag är medlem i en sån här kvarters Facebook-grupp. Och där ska man hålla utkik efter vita skåpbilar. Det rapporteras om ibland någon eller ett par gånger i veckan.
Köp för fan inte en vit skåpbil om du vill vara i fred, säger jag.
Nej, och då skulle jag säga att de allra flesta som bryter sig in och planerar att stjäla en gräsklippa eller något kommer inte med en vit skåpbil. Utan faktiskt på cykel eller med någonting annat.
Bra, då var det sagt.
Då var det sagt.
Ja.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Kan vi inte ta en spaningsmyt?
Ja visst.
Alltså det här vet jag är en fråga som är återkommande. Det här om spanare verkligen får fota och filma hur som helst överallt och vem som helst.
Ja, och ibland får jag till och med frågan på Instagram. Nu har du smygfotat någon på tåget igen. Ja, jag skulle säga så här att väldigt mycket av det som pågår inom spaningsverksamheten är helt oreglerat. Därför att det är oreglerat för alla personer i Sverige. Det finns en bortre gräns för när du får fota och filma människor, såklart. Det får inte vara över vissa gränser, integritetskränkande gränser. Du får inte göra det under kjolen och du får inte göra det till exempel om någon är skadad eller ligger sjuk. Det finns massa olika regler kring hur du får fota och hur du får sprida. Polisiärt så finns det ju regler väldigt uppstyrt, till exempel inom ramen för hemliga tvångsmedel. Om du ska sätta upp en kamera i närheten av där någon bor eller i någons hem. Det finns i rättegångsbalken. Men annars så är det tämligen rätt mycket fritt fram att fota och filma i det offentliga.
Ja, och det ska vi ändå sägas att att en del av det här materialet kan ju komma att utgöra bevismedel i ett senare åtal.
Ja.
Men all den här biinformationen är ju inte varken polisen eller någon annan intresserad av.
Nej.
Och det kommer ju också förverkas, antar jag.
Exakt. Eller ja, såklart. Det töms ju. Exakt, så är det ju. Och ni kan bara jämföra med hur skulle det se ut om man reglerade hur Anna Jinghede får använda sin mobilkamera när du tar dig från Örebro till studion i Stockholm. Hur skulle en sån juridisk restriktion se ut? Att du får filma sko men inte knä. Du får filma när människor snett bakifrån, inte fram. Det går ju inte att reglera. Inte så som tekniken har swishat så. Men det finns också en bortre gräns. Och den jobbar polisen och spanare inom.
Ja.
Men dokumentation är jätteviktig när det kommer till spaning. Det handlar om att vara på rätt tid, rätt plats, se allt, höra allt, gärna dokumentera det. Och att det inte ska synas för den man gör det emot. Men ja, så är det.
Precis. Ja.
Ja,
härligt.
Ska vi ta en fråga? Ja, vi tar den här. För den tycker jag är intressant, som du ibland får frågan över. Det här med vapen.
Mm.
Folk är ju paniskt rädda för vapen, och det ska de vara. Men kan ett vapen avfyras av att du står där inne i din undersökningsrock och har ett vapen framför dig, lyfter upp det och drar av en sån nysning så du tappar vapnet? Kommer det börja skjuta? Gamla Bettan är dödsäker, eller är den det?
Det beror på, är det enkla svaret. Det här är ju en stor filmyt. Det är extremt ovanligt, skulle jag säga. I alla fall om vapnet är tämligen nytt.
Ja.
Alltså, låt säga de kanske 20 sista åren. Och i gott skick.
Ja.
För då har de här vapnen säkringar. Det finns också inbyggda, så att säga, vibrationshämmare eller vad man ska kalla. Alltså, säkringsmekanismer som ska förhindra helt enkelt att ett vapen avlossas spontant. Alltså hela principen för en avfyrning bygger ju på att det finns en patron i loppet, och att då slagstiftet frigörs och kan avfyra själva projektilen. Och att man då såklart pressar in avtryckaren också. Så det är mycket liksom som många förutsättningar som ska vara uppfyllda här för att det ska kunna avfyras. Och då finns det då de här säkringarna. Men i äldre vapen, till exempel jaktvapen, så kan de här spärrarna saknas.
Ja.
Och då kan vapnet faktiskt avfyras.
Särskilt om det
stötkänsliga. De kan vara stötkänsliga, och särskilt om det tappas i backen med stocken eller vad heter det först, så att säga. Då kan det orsaka en vibration som frigör de här.
Men numera finns det vibrationsdämpare.
Ja, det finns säkerhetsmekanismer, men det ska sägas, vi hanterar ju en del vapen som är omgjorda.
Mm.
Omgjorda startpistoler till exempel, och där gäller ju inga de här principerna längre, för de är instabila, och där ska man verkligen vara försiktig, både att hantera och framförallt undvika att tappa.
Jag gissar att du har ganska mycket försiktighetsrutiner som du använder oavsett vilken typ av vapen. Du utgår från att det kan vara...
Alltså, jag stövlar inte bara in och slänger mig över det. Det ska sägas.
Oliver, kan du klicka på den här "Liggs det mycket?" För den är jag ju superintresserad av. Liggs det så mycket i turlagen som tv vill oss få oss att tro? Ni vet, sådär så att det till slut blir knepigt att planera passen för att folk inte får åka så mycket ihop eftersom de gör annat ihop.
Det har ju hänt. Alltså, kanske inte att man planerar så att man inte får åka tillsammans i en patrullbil för att man tycker om att ligga med varandra.
Har du någon gång legat inom polishusets ramar?
Nej, för jag har haft en och samma partner i ett par decennier. Men så här, det är väl ingen hemlighet att polismyndigheten är en ganska stor äktenskapsförmedling, men tyvärr också en ganska stor
förstörning,
skilsmässoinrättning. Så det är mycket kärlek på en polisstation.
Det görs det vackra.
Det har hänt, det tror jag.
Ja.
Men jag tror inte det är så mycket som kanske man gestaltar i.
Men skämt åsido, det är ju inte toppen planering att sätta varken ett äkta par eller ett älskar
skogspar
i, så att säga, den klassiska patrull, därför att det livet som polis kan skickas på patrullen så mycket utmaningar, och då är det toppen om man kan förhålla sig till varandra som kollegor, för det är bra för alla inblandade. Ja. Allt från känslomässiga band till när det blir hot och man vill ha en ganska strikt yrkesmässig. Sen blir man ju tajta.
Det blir man.
Och det är en fördel. Ja. Men
de allra flesta etablerade par och så, eller även oetablerade,
tycker det är skitskönt att inte jobba ihop.
Ja, exakt.
Det blir lite Reuter och Skog över det hela, om man också jobbar ihop.
Ja, det är sant. Jaha, vad ska vi slänga på för myt nu då?
Det här är ju en samhällelig myt. Eller är det det? Den bästa brottsförebyggande åtgärden är att sätta de som begår brott bakom lås och bom.
Mm.
Och här skulle jag vilja säga ja och nej. Eller rätt och fel. Det man pratar om är den här inkapaciteringen. Och grundtanken är väl att så länge du är bakom lås och bom så kommer du inte begå några fler brott.
Just det.
Well, vi vet ju att det pågår en del brottslig verksamhet bakom innanför murarna. Men inte det kanske, sitter du för mord så under den tiden sitter inne så kommer du inte mörda några, i alla fall på utsidan igen.
Mm.
Så på så sätt är det ju rätt.
Mm.
Däremot så vet vi att det är en ganska liten grupp som står för en väldigt stor andel av brotten. Mm. Och även om dessa gärningspersoner frihetsberövas så kan vi ju då se att det finns ju oftast någon annan som är beredd att ta deras plats i den så kallade näringskedjan. Om vi nu håller på med narkotikabrott eller vapensmuggling, människosmuggling, någon form av organiserad brottslighet, så fimpas ju inte brottskedjan för att en aktör, utan då är det någon annan som tar vid. Då kallar man ju då det för att det är individualpreventivt.
Mm.
Den personen gör inga brott, men det är någon annan som gör det. Men det är inte sagt att man inte ska låsa in folk, utan man måste göra flera saker parallellt.
Mm. Ja.
Har du några tankar?
Ja, men jag tänker också i det här så måste man väl kanske väga in hur stor betydelse liksom straffets stränghet har på viljan att ta upp sin brottsliga karriär efter avtjänat straff. Och inte, där finns ju ingen riktig konsensus riktigt om man tittar på den forskning som finns. Alltså det här, man kan tänka sig att det skulle ha en avskräckande effekt på viljan att begå brott om jag vet att jag riskerar att få sitta avtjäna längre tid. Men vi vet ju att många av de här brotten som begås sker ju i en liksom situation, alltså i stridens hetta eller i vart fall utan någon fördjupad tanke kring vad jag riskerar att losa nu. Det finns studier som visar att en ökad säkerhet vad gäller gripande och lagföring eventuellt är mer avskräckande än skärpta straffsatser. Och det finns också några studier som indikerar att något förlängda fängelsestraff och att dömas, framförallt att dömas till fängelse istället för frivård skulle kunna ha en viss... Ja, så att det kan i viss utsträckning minska återfallsrisken. Men alltså det här, det finns så mycket varierande forskningsresultat här så man kan inte säga generellt att straffskärpningar skulle förväntas leda till en minskning i brottsliga beteenden. Det finns ett gäng andra faktorer som kanske är mer viktiga.
Ja.
Så kan man säga.
Bra. Och när vi ändå pratar lite samhälle... varför inte ta det här med... Ibland hör man ju att om vi genomför brottsförebyggande åtgärder på en viss plats så kommer bara effekten bli att brottsligheten flyttar till ett annat område.
Mm.
Att man aldrig riktigt når någonting utan man bara puttar problematiken någon annanstans.
Mm.
Och det här är ju en ganska vanlig invändning för att slippa jobba förebyggande. Ja. Därför att det är ju... Att jobba brottsförebyggande är att jobba långsiktigt, man får inte snabb effekt, man får inte pang för pengar, det är kanske inga snygga siffror. Och det finns också till och med forskning som visar om att brottsligheten faktiskt kan minska i det angränsade området till där man faktiskt jobbar brottsförebyggande, även om man inte har gjort någonting just där. Det man dock kan se, och det jag kunde märka av när jag jobbade som polis, det är att om man ökar säkerheten väldigt mycket, till exempel på pengahanteringen kring banker, när man alltså inte kommer åt pengar via banker, bankrån, då ökar istället det någon annanstans i kedjan. Det vill säga rånen ökar mot värdetransporterna. Ja. Mm. Och det blir mer en överflyttningseffekt. För att gärningspersonerna kommer ju utifrån varje given brottskategori se på var framgångsfaktorerna finns och sen så lägga till sig med arbetsmetoder för att lyckas med sin gärning. Och då flyttar man ju.
Ja, men alltså, kriminella beteenden är ju förändliga över tid. Mm. Och det beror ju på en anpassning till samtiden helt enkelt.
Ja.
Det är inte konstigt.
Jag kom på ett annat exempel. När man la ner mycket av gatulangningsgrupperna i Stockholm. Mm. Så den offensiva narkotikabekämpningen.
Just det.
Där det fanns ändå med i beräkningen att om jag ska använda narkotika i Stockholm, runt om i innerstaden och i förorterna, så finns det ändå en ganska stor risk att jag kommer bli haffad på stadens torg av gatulangningsgrupperna, krogkommissioner, rivkommissioner, alla såna här grupper som jobbar offensivt. När man la ner dem allihopa, till stor del kopplat till omorganisationen, då kan jag säga som bodde på Södermalm, det gick från att inte se narkotika särskilt ofta, det var inte så svårt att veta var det fanns, men till att det låg en jävla lyttsendimma av, alltså helt öppet, därför att det fanns inte ens med i beräknat att jag kan åka fast. Och då, alltså att det finns en kriminalisering och att man vet att man aktivt jobbar mot någonting är ju brottspreventivt.
Ja, men bara polisiär närvaro är ju brottspreventivt. Och inte bara det, även närvaro av ordningsvakt eller annan uniform. Alltså det finns ju forskning som visar att det spelar egentligen inte så stor roll om det är polis eller väktare eller någonting annat. Det har en avskräckande effekt.
Och det är ju inte så att folk slutar knarka för att det finns en risk att åka fast. Men om vi bara ser till jag som då hade barn vid den här tidpunkten, eller har fortfarande, men vid den här tidpunkten var en lite yngre. Exponeringen från att ett vanligt barn som inte är exponerad för narkotika någonsin blir exponerad för narkotika varje gång han går till och från sin skola. Det är en stor skillnad.
Verkligen, verkligen. Du, det börjar bli dags att runda av. Ja. Men jag tänkte fråga dig, Oliver, har vi någon fråga i chatten vi ska hinna med innan vi stänger frågelådan?
Ska vi ta den här vanligaste lögnen?
Ja, den är kul. Vilken av den vanligaste lögnen misstänkta kommer med alldeles där i början då de blir gripna?
Oj, det var inte jag.
It wasn't me. Var precis det jag tänkte säga. Alltså det blir oftast ganska gulliga. Kopplat då, vi har ju ganska många gånger i podden pratat om mental förberedelse. Är man mentalt förberedd för att eventuellt åka fast, då kan man också ha lagt en story. Mm. Man kan till och med i sin gärning ha placerat och planterat saker.
Ja.
Men när man blir tagen ad hoc så kan det komma ganska gulliga. Jag kan ta ett exempel. Jag stod och jobbade mot en polisiär åtgärd. Och så hör jag det här ljudet bakom mig. Vänder mig om och det står en kille och fullständigt trashar en vägg med sin klotterburk.
Jaha.
Luvan på, han har ryggsäcken på sig med den här klassiska uppsnittade ryggen som man snabbt ska in och ut kunna stoppa sin hand. Han har sprayburken i handen.
Mm-mm.
Jag kutar över gatan, det här är på Renstjärnasgatan i Stockholm, kutar över gatan och tar min hand runt hans hand medan han håller i burken och bara säger så här, stopp och belägg. Och han vänder sig om och bara, det var inte jag.
Nej.
Alltså det finns ju något gulligt i hjärnan så här. Nej, jag vill trycka på en knapp och att jorden öppnas så att jag faller ner en lucka.
Just
sen
det.
Efteråt så kommer fram, då kommer det andra så här. Nej, men jag blev tvingad, jag blev hotad. Mm. Jag skulle bara testa och så. Men den
gången.
Första grejen är ju oftast rätt skön.
Mm. Ja.
Vad tycker du? Har du någon sån här?
Nej, jag har inga andra bra exempel egentligen som jag kan komma på så här rakt upp och ner.
Det är ju knivigt att ljuga sig ur en kriminalteknisk bevisning.
Ja, men en klassisk grej man jobbar med ungdomar, det är ju att det är alltid någon kompis som har lagt i min, det här grammet cannabis i min ficka. Eller, alltså att,
jag skulle säga den vanligaste lögnen efter att ha jobbat med narkotika.
Mm.
Om man frågar, vad har du fått det här ifrån?
Mm.
Jag skulle säga 95,6% av alla svaren är en mörk man på Sergels torg. En okänd mörk man på Sergels torg. Det är ju det vanligaste, skulle jag säga.
Ja, vilka härliga frågor vi fick i chatten.
Ja, verkligen.
Och, tror du vi har slagit hål på några myter?
Hoppas det. Vi kan nog kanske skrapa ihop de frågorna vi inte har hunnit svara på. För att då och då så har ju vi avsnitt i podden där vi faktiskt avlivar myter. Och då har vi också såna här Q&A där man får just ställa det. In sina frågor i förväg. Och sen så kan vi ge svar på tal. Vi blandar upp. Vi blandar och ger.
Hörrni, ta hand om er där ute. Glöm inte att titta till oss på Instagram på Ljungdahl och Ginghede. Och mejla oss om ni vill på hej@ljungdahlochginghede.se.
Bye bye.
Ta hand om er.
Bye bye.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.